Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Okej, nördarna attackerar igen.
Yes, avsnitt 3.
Du behöver inte säga avsnitt 3.
Varför det? Jag tycker det är bra.
Du behöver inte säga vi kör nu, det är avsnitt 3 och sånt. Det här är in medias res alltihopa.
Jag tycker fortfarande att det är skönt att säga så här, avsnitt 3. Det känns som att det går framåt.
Vi behöver inte göra det, Köpley. Vi behöver inte det.
Interiör, hotellrum, kväll. Allt börjar med en lång tystnad.
Once upon a time,
there was two siblings,
a sister and a brother.
They made a podcast
called Nördarnas Attack
with Shebly Niavarani
and Shima Niavarani.
Yeah, det var vignett.
Okej, Shebly, nördarna attackerar igen.
Ja.
Och igen.
Och igen.
Och igen. Den här gången sitter vi faktiskt på två stolar vid ett bord.
Tack och lov.
Jag har flyttat ut från flyttkartonger in till Elite Palace där jag bor. Fråga mig inte, det är ett komplicerat liv. Jag har burit flyttkartonger i 3 dagar och jag är så trött att jag har lagt mig ner på golvet i en timme. Men res mig upp igen.
Men just nu så sitter vi inte på golvet som förra gången och jag vill bara säga att min kiropraktor hälsar och tackar.
Hej till kiropraktorn, vad bra, jag behöver också en, men jag skulle bara vilja att någon lyfter upp, sliter ut mitt huvud från nacken, sätter tillbaka min kropp på ett helt nytt sätt. Tänk Frankenstein, du får fria händer.
Men du skulle kunna bara träffa på rovdjuret, han sliter ju ut huvud, så kan du träffa Frankenstein så kan han sätta ihop resten.
Underbart, jag vill jättegärna ha Helena Bonham Carters huvud och frisyr. Otrolig, otrolig.
Men vi är tillbaka. Och det är kul att vara här, Shima.
Vad kul. Ska du inte säga att det är avsnitt 3? Vi har precis kommit på att du gillar att säga, då kör vi igång. Och det här är avsnitt 3. Och det är väldigt roligt att vara tillbaka. Du har så artighetsfraser som att någon har missat att det här är en podd.
Ja, men jag tycker om att säga så här avsnitt 3, för det känns som att då är det liksom man går framåt. Det blir fler avsnitt. Man utvecklas. Man går vidare.
Du gillar det bara för att du tänker kalendermässigt att det är så här trevligt att ha ordning och reda.
Ja, ordning och reda. Löning på fredag.
Oh god. Du, det känns som att sitta och prata med någon från Rapport.
Har du irriterat dig på mig sen 7 juli 1985?
Ja, men jag hade inte perception nog. Men däremot 8 juli så insåg jag att jag kommer störa mig på den här människan i 30 plus år till.
För jag var trött på dig redan 9 juli 1985. Du var bara 2 dagar. Men redan där så kräktes du på mig. Du fick någon välling och det tog 2 sekunder och det bara kom ut.
Det var inte vällingen, Shebly. Det var då jag...
Det var whiskyn.
Nej, det var... Barn ser ju ingenting på nära håll först. Mm. Eller på... De ser ju ingenting.
Nej.
Sen när jag började se, det var då jag bara...
Är han min bror?
Nej.
Du var så himla gullig.
Men okej, skitsamma. Jag har stalkat lite på nätet.
På vad? På vem?
På dina ex. Nej, jag skojar. Jag har stalkat lite på nätet.
Mm.
faktiskt så vill jag fråga dig. Vad tror du bin Laden-familjen har för kopplingar till Real Housewives of Beverly Hills?
Okej, får jag bara fråga. Real Housewives, det är den här, vad heter det?
Reality-serie. Du vet vad det är.
Ja, men jag har sett någon, vad heter
snälla,
det
är din guilty pleasure.
Nej, men jag svär, jag har inte sett någonting av det där. Jag är inte så förtjust i realities.
Så originellt.
Men jag vet ju ungefär vad det är för program. Okej, så de har någon samband med bin Laden-familjen?
Nej, jag undrar om du vet sambandet.
No.
Okej, för jag har stalkat. Okay. Jag såg en mäklarannons. Det var en rosa villa. Tänk tacky rosa. Tänk den här Drew Barrymore-filmen Lisa i leksakslandet. Du vet, det är så 80-tals rosa. Det ser ut som att någon har... typ att någon har sagt tomten, jag vill ha ett rosa hus. Och tomten kom ner och ställde dig i Bel Air, det huset.
Okej.
Okay. Och i den här mäklarannonsen så har de photoshoppat in en pool. För att allt är så nedgånget och slitet. Och ingen har bott där på 20 år. Och den här annonsen gick ut innan inflationen. Alltså innan pandemin och allting. Så det är inte så konstigt om, hade den gått ut nu så hade det inte varit så konstigt om de inte fått den såld. Men den har liksom legat osåld i några år. Ingen vill köpa den här villan i Bel Air.
Mm.
Och det är ju lite konstigt.
Ja.
Det är ju bra mark istället och den går ut på typ, jag tror att de sänkte priset med 2 miljoner dollar dessutom. Eftersom de inte lyckas få den såld. Och priset är baserat på helt land value. För att huset har inget värde. Så de försöker sälja den till någon som kan tänka sig riva det här huset och bygga upp något nytt igen.
Mm.
Och anledningen till varför den har stått tom i 20 år är för att den har stått tom sedan dagen för terrorattentatet i Twin Towers 9/11.
Okej.
Okay. Det här huset ägdes... Eller det är alltså Ibrahim bin Laden och Osama bin Ladins bror som försöker få den såld.
Okej.
Okay. Och han kom till USA från Saudiarabien på 80-talet någon gång. Bin Ladins släkten emigrerade på 1900-talet från Jemen. Så de är först från Jemen, sen hamnade de i Saudiarabien och blev en sån här väldigt, väldigt rik och förmögen familj. Och på 80-talet träffade Ibrahim dottern till en armenisk affärsman i Orange County. Orange County är också ett sådant område som typ Beverly Hills, Bel Air. Det är väldigt rika personer som bor där. Det är stora fastigheter, det är väldigt åtråvärt. Och den här armeniska affärsmannen, det man kan säga om armenier i LA är att det är en väldigt stor minoritet. Som typ Kardashian-familjen, Robert Kardashian, pappan. Var ju...
Armenier.
Ja. Och de är också lite som iranier i USA. Alltså att de finns helt enkelt. I Beverly Hills och i Bel Air. Och det är liksom en stor minoritet i just Los Angeles. Och det är inte, alltså armenier och... Alltså det finns ju armenier i Iran också. Allt det här är det gamla persiska riket. Skitsamma. Avsnitt ett igen. Låt mig förklara nu om armenierna. Nej men han, den här affärsmannen, eller Ibrahim, träffade då den här armeniska affärsmannens dotter genom sin vän Dodi Fayed. Och Dodi Fayed var alltså prinsessan Dianas kärlek. Den
just det.
Hade en kärleksrelation med som vi kände igen från medierna. Och den här då dottern till affärsmannen hette Christine Hartounian. Och Ibrahim bin Laden och hon skilde sig på 90-talet. Men sen så kunde inte jag släppa det här faktumet att det var Ibrahim bin Ladens hus. Och att han var någon slags jetsetter i Bel Air. Och då googlade på dem och gick och stalkade dem på Instagram. Som att jag inte har 83 andra produktioner att jobba med så sitter jag också och nattskrollar på bin Laden-familjen.
Mm.
Och deras dotter heter då inte pappans efternamn av förklarliga skäl. Hon är en sån här illustratör och art director i typ Brooklyn.
Okay.
Och i mitt huvud så kunde inte jag komma ifrån det här att typ en hipster och Osama bin Laden och ett rosa Bel Air-hus har en koppling.
Mm.
Så jag dök ännu djupare ner i kaninhålet och hittade då att den här mamman då och den här dottern är kompisar med Kyle i Real Housewives of Beverly Hills. De var alltså typ gratulerat varandra så här, typ happy birthday my beautiful, och då var jag så här, vänta nu. Och för att zooma ut och gå tillbaka till källan så var jag än en gång tvungen att kolla, dubbelkolla dotterns efternamn, mammans efternamn, Ibrahim bin Laden. Dubbelkolla att Ibrahim bin Laden är alltså bror till Osama bin Laden. Och jag är i ett mindfuck.
Ja, jag förstår det.
Men det är för att sinnebilden är att bin Laden, Osama bin Laden då, men vi känner igen honom som bin Laden, är en typ liten afghansk man. Alltså han är för sig inte afghan. Terrorismen i Afghanistan skapades ju liksom inte på det sättet av afghaner. Alltså deras folk har blivit så hårt rövknullade i så många decennier. Det kan vi gå in på sen. Men man tror att det är så här, Osama bin Laden sitter på golvet i bergen i någon slags liten hydda och på någon så här halvtaskig kamera spelar i meddelanden till världen. Och han kommer från en slags religiös, islamistisk, politiskt radikal familj som är fattiga och fanatiska. För det är de bilderna vi är vana att se av talibaner.
Mm.
Men jag skulle vilja bryta ner hela den här bilden vi har fått se. För att det vi vet om bin Laden-familjen är att de är ju gamla vänner till Bush-familjen. Bin Laden-familjen blev rika i Saudiarabien. Och det som har varit upphov till väldigt många konspirationsteorier är, hur kan de här familjerna känna varandra? Och sen begår ena sonen ett terrorattentat i landet där den andra sonen från den andra familjen är president. What are the odds?
Mm.
Men det finns så många såna där otippade vändpunktsögonblick som format väldigt mycket av historien om 9-11 och terrorismen i Afghanistan. Och jag började söka lite på de här bröderna. För att Mohammed bin Laden, pappan till Osama, hade ju jättemånga fruar och fick jättemånga barn. Så jag började söka lite på bin Laden-familjen. För att jag tror att det finns nycklar till typ global politik i den familjen. Och Mohammed bin Laden var deras pappa. Osama bin Ladens pappa och Ibrahim bin Ladens pappa. Han hade flera fruar och hade massa barn. Och det finns en nyckel i en person. Och det är en tredje broder som fick liksom familjeansvar när pappan dog. Mohammed bin Laden dog. Och genom att läsa till exempel en bok av Steve Cold, The Bin Ladens, en arabisk familj, an Arabian family in the American century. Så i den boken så hävdas det att om inte den här storebrodern hade dött i en flygplanskrasch. Notera hur han dog i en flygplanskrasch 1988. Så hade han kunnat styra ifrån Osama från att bli så radikaliserad och isolerad att han planerade och genomförde 9-11. För att hans mamma och hans andra bröder misslyckades med att få tillbaka honom till Saudiarabien på 90-talet. Och detta är alltså brodern Salem bin Laden. Hänger du med i den här storyn?
Ja.
Men om du inte hänger med så måste du säga till.
Absolut.
Och det var han som hade kunnat göra så att bin Laden, Osama bin Laden, inte begått de handlingar han gjorde. Man menar i den här boken av Steve Cole, så menar man att så hävdar han att han, Salem, hade kunnat styra bort honom från det med tanke på Salems inflytande. Precis. Över Osama. För deras pappa, Mohammed, dog på 60-talet. Och han var en vaktmästare som byggde upp en landsförmögenhet i Saudiarabien. Han blev en väldigt framgångsrik byggherre. Och 1967 dog Mohammed, notera hur, i en flygkrasch i öknen i regionen Asir. Och så som det blev berättat för till Osama var att kraschen berodde på att en före detta så här, en pilot från US Air Force hade begått ett misstag. Och han hette Jim Harrington. Och det var anledningen till kraschen. Och det här fick Osama berättat för sig som barn. Att pappan dog på grund av misstaget av en amerikansk pilot i en krasch i öknen av Asir. När bin Laden koordinerade 9-11 och flygplanskraschen i Twin Towers så var just 5 av dessa hijackers från Asir.
Hmm. Och då har vi alltså att pappan har dött i en flygkrasch och brodern, äldre brodern, också dött i en flygkrasch.
Och med äldre brodern var det så att det var just amerikanska läkare som inte kunde rädda broderns liv. Och den här brodern är alltså Salem bin Laden.
Ja. Som gick i privatskola i England och han spelade i rockband och grejer.
Eller? Precis. Så det här är så intressant med hela den här storyn. Med tanke på den bilden vi har av Al-Qaida och att man gärna beskyller afghanerna för terrorismen och talibanismen och Al-Qaida. Men den här historien är alltså mycket mer komplex. Salem var ju ett rikemansbarn. Han gick precis som du sa på privatskola i England, han spelade i rockband och han älskade den amerikanska livsstilen. Och varför den amerikanska livsstilen, varför jag säger så, är för att typ på 50, 60, 70-talet. Det var, 50-talet var eran av reklam. Allting blev väldigt kommersialiserat och det blev, den amerikanska kulturen stod mycket för att man säljer produkter. Det är reklam. Tänk Mad Men. Man säljer en livsstil. Man säljer behov som människor kanske inte har. Och man ska försöka få det bästa här i livet. Och det blev en livsstil. Det var konsumism, kommersialism. Och sen, amerikanska livsstilen blev ju mer och mer genom då den här reklamkulturen också så stark inom popkultur, Hollywood. Och det är det man pratar om delvis när man pratar om amerikanisering. Alltså amerikanisering av en kultur. Det är inte kultur, det är a way of life.
Mm.
Och det bygger på pengar. Och Salem då var en jetsetter som hängde med kändisar och var känd för att så här, han, Dom Perignon var hans grej. Han beställde massvis med så här, stash av dyr champagne till sina fester. Men alltså på den nivån att han kunde så här, beställa en helikopter. Typ så här, kan du komma med 200 flaskor Dom Perignon till den här festen? Dom Perignon, jag kan inte säga det. Och Osama gick åt det andra hållet. Han var inte så förtjust i detta. Han ville vara en lärd man. Han skrev poesi och studerade islam. Och på 70-talet, som vi även nämnde i vårt första avsnitt, när vi pratade om just, vet, många länder som Iran, Mellanöstern, alltså folk som politiskt störde sig på USA. Det USA gjorde i Vietnamkriget och hur långt den här amerikaniseringen gått. Många av dem, det kan man även se i Sydamerika, att det fanns en andlig politisk liksom
motstånd, liksom.
Motstånd som var som en antites till amerikanska, det icke-kulturella, icke-andliga framfarten. Och USA plöjde ju liksom väg för att de gick in i hjärtat av ungdomen med sin popkultur, med reklam, och fick en väldigt stark influens liksom, både i Mellanöstern, Europa, Sydamerika etc.
Och Osama på något sätt, han var liksom mot det här, han ville åt ett annat håll, så han var lite rebellisk kan man säga, i hans familj liksom.
Ja, han var familjens svarta får. Det här var ju en jetsetting saudiarabisk
superrik familj liksom.
Superrik familj där pappan hade gått från att vara vaktmästare till att bygga upp en förmögenhet. Så de var ju nyrika i sin mentalitet. Det gällde att köra all in på alla roliga saker man kan göra med pengar. Men Osama studerade, till skillnad från sina bröder då, som gick i privatskolor och sånt. Han studerade i en skola i Libanon. Notera, det var en elitskola. Han var fortfarande rikemansbarn. Han studerade till att bli ingenjör. Han avlade en examen i ekonomi och förvaltning. Och han ägnade sig åt poesi, vilket var väldigt ovanligt för killar i hans position och hans klasstillhörighet. Poesin tillhörde ju liksom medelklassen eller arbetarklassen. Om man tänker på den typen av poesi som blev populär bland unga, var ju så här beatnik-kultur. Det var poesi hand i hand med singer-songwriter-kulturen. Och poesin ifrågasatte samhället. Så det var inte så vanligt bland överklasskill, rikemans barn att hålla på med det. Och på universitetet så uppväcktes hans intresse för islam. Notera också att på den tiden så var ju islam inte som vi betraktar islam idag. Alltså islam var ju, hade ju, det som är kabbalan inom judendomen, det har, islam har ju sufismen. Det hör fortfarande till någonting väldigt andligt och spirituellt. Och musiken under 60-70-talet var ju väldigt inspirerat av öst. Jag kan ta Painted Black med Rolling Stones som ett exempel. Bara gitarrriffet där, eller Led Zeppelin, eller Beatles. Det var mycket psykedeliska droger, det var orienten, det fanns en sån tjusning i allt det som var orientaliska instrument, orienten. Och sen så hade Osama en lärare då på universitetet som var involverad i muslimska brödraskapet, som influerade honom väldigt starkt. Så Osama på den här elitskolan hittade sin shtick. Han hittade sin grej i den här, vad som blev hans grej bortom jetset i livet. Sen vill jag också säga att genomgående i litteratur om den här familjen så beundrade Osama sin jetsetterbrorsa Salem. Trots att de hade så olika motsättningar i livsstil. Det, hans kärlek eller hans sätt att se upp till sin bror efter att han hade förlorat sin far upphävdes inte för att de gillade olika saker eller hade olika livsstil eller livsfilosofi. Och Osamas dröm var alltid att vara en lärd och vis person. Han var typ involverad i välgörenhetsarbete och så att tolka Koranen. Sen är det lite specifikt med hur han tolkade Koranen.
Ja, uppenbarligen inte på ett så bra sätt.
Intelligent sätt, nej. Han fick liksom kritik av de lärda för han hade ingen utbildning i islamisk rättspraxis. Han hade inte den formella utbildningen att peka höger och vänster.
Nej.
För det är en sak att kunna skrifter så som man kan en skrift. Men att sen lära sig att tolka en skrift och säga att det här är reglerna för hur man lever enligt den här religionen. Den utbildningen, han hade inte blivit dubbad i det. Så att många av de lärda och de som var utbildade kritiserade honom. Men Osama tog inte in detta. För att han tog en genväg. Han var lite så här, jag kan de här skrifterna. Jag har verkligen memorerat dem.
Men de ansåg inte att han kunde dem?
Nej.
Nej.
Det var ingen som tyckte att han var en lärd man.
Nej.
Du lyssnar på
Nördarnas attack med Shima Niavarani
och Kebli Niavarani.
Så när afghanska grupper på slutet av 70-talet gjorde uppror mot Sovjets invasion i landet. Så det som hände var att där är det så här, efter kalla kriget, Sovjet hade inflytande i Afghanistan och utan att gå in på för mycket detalj, du kanske vet mer om det, men de rövknullar landet. Det var så det började.
Ja, nej, men det var ju också att det fanns ju det här rädslan för ryssen. Och USA ville ju inte att Sovjet skulle ha den här makten de hade börjat att få efter sin invasion i Afghanistan. Så att de började ju liksom försöka hjälpa grupper att försöka slå ner Sovjetunionen,
ja,
och kasta ut dem.
Vad gjorde Sovjet där från första början?
Mm.
Vet du det?
Nej.
De gick dit för att det fanns typ ett regeringsmotstånd mot den sittande regeringen i Afghanistan. Och Sovjet gick dit för att hjälpa den här gruppen. Men det de gjorde var helt enkelt att försöka ta över och rövknullade Afghanistan. Vi vill inte gå in på vad Sovjet gjorde, för det är relevant, men inte helt och hållet i den här storyn. Utan det vi kan säga då är att det var så det började för Afghanistan. Afghanerna var typ ett ganska fritt folk. De hade inte de här militära musklerna, men de hade universitet, de var bildade, de hade sitt lilla land som tyvärr också satt på oljetillgångar och var viktiga i regionen bredvid Iran. Men Iran var ju en gigantisk maktjätte med jättestarka allianser. Och i Afghanistan så hade de inte den typen av muskler.
Nej.
Och allians.
Och Osama blev ju ursinnig av den här invasionen och han bestämde sig för att åka dit och göra någonting åt saken.
Ja, alltså Osama åkte till Afghanistan för han såg sin chans. Och eftersom att USA såg det här som en del av liksom kalla kriget mot Sovjet, så ville USA och än en gång CIA in.
Såklart.
Och försöka finansiera motståndet mot Sovjet.
Mm.
Och de investerade miljardtals dollar på vapen till det de kallade afghanska frihetskämpar. Det vill säga Al-Qaida.
Mm.
Så frivilliga slöt upp från andra länder och blev upptränade av CIA att bekämpa Sovjet. Och en av dem var Osama. Osamas kodnamn i det här var, gissa vad?
Nej, jag vet inte.
Entreprenören.
Aha,
eller bankiren.
Bankiren, just det.
Vilket är talande för hans roll i det hela. Osamas självbild var att han var en lärd poet som gick dit och var en frihetskämpe. Men hans kodnamn talar väldigt väl för hur de egentligen såg på honom i allt det här.
Han hade pengar.
Att han var en rikemansgosse, ja, från Saudiarabien.
För det finns också berättelser om att han lyckades ju också locka över en massiv med vad de kallade för arabiska krigare från Tunisien och Kuwait och Irak och Libanon bland annat, och att han också finansierade utrustning.
Mm.
Han har senare i sitt liv försökt att liksom på något sätt minimera sin insats under liksom en period att nej, men det var, jag gjorde inte så mycket. Men
hur då? Varför då?
Nej, det är ingen som verkligen vet varför han försökte liksom bara tona ner sin egen liksom.
Han kanske försökte tona ner sin pengamakt.
Ja, och att han kanske liksom på något sätt ville mer prata om islam och vad man gör för sin tro liksom, mer än att jag gjorde det och det och det. Och det finns, men det är väldigt många som har sagt att jo, men han lyckades för att komma liksom.
Vilka är många?
Nej, men alltså, av det som finns skrivet om det här, bland annat Robert Fisk diskuterade det här i sin bok liksom, när det var verkligen väldigt tydligt att hur han lyckades liksom locka över de här männen, de här krigarna som kom dit med utrustning. De tränade, de hade olika, vad heter det, läger där de tränade, och vilket som senare blev ju också att när han väl drog igång Al-Qaida på riktigt, för då var de ju fortfarande inte Al-Qaida, de var ju en annan organisation, då blev ju liksom att de tog tillbaka det de hade lärt sig under kriget mot Sovjet liksom. Då hade de samma typ av träningsläger med de här människorna, och där menade han att så här, nej, men jag gjorde inte så mycket, men det var väldigt tydligt att det var han som stod bakom både delvis pengar till utrustning, men också att han lyckades föra över de här människorna som kom för att kriga.
Får jag spekulera? Det känns som att det där krockar med hans självbild.
mycket möjligt.
Att, att det mest högstående man kan vara inom, inom den här typen av frihetskämpa med andlighet under den här eran i Mellanösterns historia är på något sätt att du är lärd. Alltså pengar var USAs medel. Så att komma in där med pengar och köpa upp saker eller köpa muskelstyrka är inte lika attraktivt.
Nej.
Som att bara vara en väldigt här, andlig, lärd person.
Precis, och respektabel på det sättet istället för att det är bara money, money, money liksom.
Ja, för att de ser sig själva som att de sitter på någon större sanning. Och i en intervju 98 så sa Bin Osama, jag är Allahs tjänare och lyder hans order. Men det tyckte ju liksom inte de lärda i islamisk rättspraxis.
Precis.
De tyckte inte att han var en Allahs tjänare och lydde hans order. För de tyckte inte han kunde avgöra det. För de hade, han hade inte den utbildningen.
Nej. För jag skulle bara säga också att Al-Qaida, det som växte fram, det som blev Al-Qaida, det kom ju från en gerilla, vad ska man säga, en gerilla organisation som hette Maktab al-Khidamat, som förkortades med MAK, M-A-K. Och de verkade ju under Sovjetunionens ockupation av Afghanistan på 80-talet. Och Osama...
Maktab al-Khidamat.
Alltså mitt uttal är ju inte helt perfekt, men MAK var förkortningen, och de var den här, det här gänget som grundade, och Osama var
ready to pop the question. The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
En av grundarna tillsammans med en palestinier som heter Abdullah Azam. Och när Afghanistan friades av Sovjetunionen. Sovjet stack och Afghanistan fick vara i fred. Då var det väldigt många medlemmar i MAK som ville, de ville utvidga det de hade gjort. De ville fortsätta det här. De ville fortsätta befria flertal andra islamiska länder. Och det blev en massa små konstellationer och individer. Och det byggdes ut på olika sätt kring den här utvidgningen. Men en av de här konstellationerna skulle senare bli Al-Qaida.
Mm.
Och det, alltså man kan säga att det grundades egentligen, det är väl inte helt säkert, men att man brukar säga 88 är det då man först kan säga att den här gruppen Al-Qaida växte upp. Sen var det också massa olika typer av problem såklart i de här gängen. För alla ville också dra åt olika håll.
Och, såklart.
Ja, och det var flertal av andra de här konstellationerna som bland annat den andra snubben hade hittat på, den här Abdullah Azam. Där de gick under mer eller mindre bit för bit, och många av de här som var med i de konstellationerna flyttade sig över till Al-Qaida och blev en del av Osamas gäng.
Osama byggde Al-Qaida mot den salafistiska wahhabismens tolkning av islam. Som en väldigt specifik tolkning. Mm. Det här är inte för den liksom allmänna lyssnaren, så är inte det här en vanlig tolkning av islam. De flesta Nej. Människor som är muslimer har inte en så här specifik tolkning. Det finns shia-muslimer, det finns sunni, men regular people, de gör sin bön och försöker vara goda människor. Mm.
Och till en början var det faktiskt också att Osama bin Laden ville leda Al-Qaida på en icke-militär nivå. Han menade alltså inte att man skulle vara en militärisk grupp. Och det var andra som sa, jo, vi ska fortsätta vara militärisk grupp och vi ska liksom fortsätta befria de här länderna.
Ja, för att Osama vill, alltså när Osama liksom hade hjälpt till att befria Afghanistan från Sovjet, så återvände han ju till Saudiarabien som hjälte.
Ja.
De var så här, wow, han fick ju en hel typ av, han fick en dignitet och ett värde, och han var en frihetskämpe då på den här tiden. Och för det här utslaget, gentemot Sovjet var ju också en amerikansk triumf.
Absolut.
För som sagt, det var ju CIA som lärde upp de här. De gick ju också och hämtade pakistanska frivilliga som fick vara del av den här frihetsrörelsen gentemot Sovjet.
Ja, och USA älskade ju Osama då. Han hade ju gjort dem en stor tjänst. Han var ju liksom en av boysen där.
Exakt. Men sen tyckte inte Osama om att amerikanska styrkor fortsatte då sin liksom strid i Mellanöstern gentemot USA, men också gentemot Sovjet, men också som en del i vad ska man säga, i makten och det politiska spelet i Mellanösterns rike, gjorde amerikanska styrkor entré i Saudiarabien för att bekämpa Irak i Kuwaitkriget. Och då kände Osama, nej, vad gör ni här? För att han tyckte ju bara att han gick in och stred för det afghanska folket och blev en hyllad man. Men han ville ju inte vara en puppet för USA.
Nej.
Han tyckte, ska ni komma till mitt ställe, Saudiarabien, och bekämpa Irak i Kuwaitkriget? Nej, nej, nej. Vi använde ert militäriska kunskap för att bekämpa Sovjet i Afghanistan. Men ni kan inte komma här och ta över.
Nej.
Och då lackade han. Han var redan urlackad på USA. Det här är ju typ så här, kanske svårt, var ju kanske svårt för honom att medge att han var en pengasnubbe och att CIA lärde upp honom och alla andra. För att han ville vara liksom en andlig person, en vis man.
Mm.
Och där, det var paradigmskiftet i Osama bin Ladins relation och Al-Qaidas relation till USA.
Precis. Nej, men det är intressant, för att Robert Schisk då, som var den här legendarisk utrikeskorrespondent för The Independent, prisbelönad och har skrivit flertal böcker, han träffade ju honom, vad man vet, vad som i alla fall liksom på något sätt beskrivet vid tre olika tillfällen. Mm. Och första gången de träffas i just Sudan då, som du var inne på, så är det är ett möte som beskrivs som väldigt kyligt. Han blir liksom ledd in till det här tältet. Bin Laden är verkligen inte sugen på att prata om krig eller någonting, utan han börjar istället att borsta sina tänder. Så han får sitta där, Robert Fisk, och titta på bin Laden medan han borstar sina tänder och undrar vad fan som kommer hända liksom. Men bit för bit så får de ändå en respektfull relation där de börjar prata. Och han börjar kalla honom för Mr. Robert. Så under resten av hans liksom liv, alla meddelanden från bin Laden var så här, Mr. Robert. Sådär. Och Robert Fisk beskriver att de här tillfällena så var det så här att han var alltid besatt av någonting. Och andra gången de träffas så var han otroligt besatt av korruptionen inom den saudiarabiska kungafamiljen. Och det var det enda han pratade om. Han var, hyste liksom ett enormt agg gentemot dem och vad de höll på med. Och tredje gången de träffas så är han helt besatt av USA och vad USA håller på med. Det här var alltså innan 9/11.
Mm.
Så, och han
ska jag säga varför?
Ja.
För att när han blev tvungen att lämna Sudan efter African Embassy-bombningarna, så det knuffade honom över gränsen.
Mm.
Det var så han blev anti-America. När han var i Sudan så gjorde han bara affärer. Man måste komma ihåg att han var en rik affärsman och hade liksom ärvt 200 miljoner euros. Och när han var i Sudan så gjorde han fortfarande bara business och höll i det här terroristnätverket.
Mm.
Men han var liksom inte där för att bygga några stora planer och något terrorattentat. Och när deras intelligence agency i USA liksom övervakade honom så kände han att saker var under kontroll. Men efter Sudan så återvände han till Afghanistan. För efter att ha blivit expelled, alltså bortmotad från Sudan. Och då var han bortom kontroll.
Mm.
För då hade USA gjort ett statement mot honom och han blev anti-American.
Robert Fisk, som han gick ju bort i oktober 2020, han får ju frågan om vad han kände när nyheten kom att Osama bin Laden hade blivit dödad. Och han beskriver det som att säga, nej men jag kände ingenting specifikt liksom. Och han pratade också om att han menade också att egentligen hela al-Qaida hade förlorat extremt mycket mark och sympatier långt, långt innan Osama bin Laden blev dödad. För han menade att det var liksom arabländerna själva som också valde bort den doktrin som Osama bin Laden höll på med. Det var ingenting som de ville ha. Så den spred sig inte på det sättet som vi alla har trott så otroligt mycket.
Nördarnas attack.
Efterhand nu så tänkte jag på när du sa att så här, jo, men de andra tyckte inte att han var en lärd man. Så tänkte jag också att det var kanske också någonting som följde honom genom livet. Även om han blev en ökänd terrorist som skapade en sån terror och sån rädsla och så väldigt mycket tragedier. Så till slut så var han ändå ensam och var ju fortfarande inte ansedd att vara den lärda.
Nej, verkligen inte. Och intressant är det också att även i Sudan och i alla länder där han har varit, när han var i Afghanistan till exempel och i Sudan, så ansågs det som att han var en investor bara. Han var aldrig någon som folk ville ha dit annat än att Nej. Han var bra på att investera pengar. Och han var en affärsman. Och han skapade behovet av sig själv som ledare genom sitt behov av att vara någon. Vara lärd.
Mm. Visste du om att de var i Falun förresten? Bin Laden-familjen. Nej, men det är sant. Alltså, de var...
Jag vet att de var i Falun. De var hälsade på i Dalarna, ja.
Ja.
Vi har sett bilder av det i tidningen.
Nej, men det är ändå helt otroligt. 1971 så var de i Falun. Och älskade Dalarna, uppenbarligen.
Jag kommer ihåg att det var i tidningen efter 9/11. Mm. När de började researcha på den här... Då det först uppdagades att... Bin Laden-familjen verkar ha varit gamla vänner till Bush-familjen, för de är båda rika familjer.
Mm.
Och sen så var det en bild på hela familjen Bin Laden. Falun!
Nej, men jag hittade en artikel där en person som jobbade på det här hotellet där de bodde säger att de brukade parkera sin bil utanför hotellet varje dag. Men de var väldigt noga med att betala de parkeringsböter som de drog på sig. Så de skötte det där väldigt bra, väl. Men sen började Falun polisen misstänka att det handlade lite om narkotika. Så de sökte igenom den här bilen för ett par gånger, men de hittade ingenting. Så tänk att de har varit där.
Det som är så motsägelsefullt och intressant i hela ärendet och Osama bin Laden är att det livet han strävar efter, det kan man också se i hur folk i artiklar i till exempel The Guardian har beskrivit hans livsstil i Sudan till exempel, är att han hade i sig massa barn och 4 fruar, men han levde ett väldigt enkelt liv. Hans anställda hade så här bra air condition och levde lite lyxigare, men Osama själv levde typ i ett litet farmhouse. Och i hela det här, att om man knyter an det från att både pappan och brodern han älskade dör i sviten av en flygkrasch. Brodern på grund av att amerikanska läkare inte kunde rädda honom. Pappan på grund av att piloten är en gammal US Air Force pilot som gjorde ett misstag. Och att Osama bin Ladins självbild hela tiden har varit att jag ska gå emot hela det här den amerikanska livsstilen. Jag ska gå emot pengarna han så tydligt nyttjade för att bli en hjälte. Som han nyttjade för att bli någon någonstans. Och alla såg honom antingen som kodnamn, entreprenören eller bankiren som han hette då under CIA:s uppträning av honom. Och att de i Sudan uppfattade honom också bara som en regular investor. Och vid sidan av allt det här hade han det som han tyckte var sitt livsmission. Terroristnätverket Al-Qaida. Men som han ansåg var ett frihetskämpande arbete. Som kanske inte hade den här mängden anhängare i Mellanöstern och i arabvärlden då. Så som det har framställts. Han skapade en rädsla för att motarbeta någonting han själv var så tydlig del av.
Mm.
Nämligen pengar.
Mm.
På ett sätt. USAs inflytande, militärisk makt. Allting han föraktade, som han ville vara en motpol till, uppfattade liksom den muslimska världen och de ställen han befann sig i lokalt uppfattade honom precis som just det han själv föraktade.
Mm.
Man behöver inte analysera den här typen av män, terrorister, liksom onda figurer genom världshistorien för att försöka förstå dem i komplexa lager. Det är inte helt 100% relevant att han hade barndomstrauma eller som livstrauma med hur han förlorade sin bror och sin pappa. Men eftersom att det har drabbat så många människor att få hantera det faktum att Osama bin Laden fanns. Jag pratar inte bara om offren för hans handlingar, utan även de som blir offer för den bild han ger av deras värld, arabvärlden för islam. Att det här var ännu en rik megalomanisk snubbe.
Mm. Alltså, ja, och
om man ska dra det till sin spets.
Ja, precis. Och att precis som du säger, att jag menar, allting förändrades ju efter 9/11 liksom, på ett helt annat sätt. Många av de här terroristattackerna hade ju skett i flertal länder liksom innan, men det var ju inte det
hade, i arabvärlden,
men nu slog det ju liksom mitt i på något sätt symbolen för frihet och orsakade så extremt mycket liksom tragik. Men också att offren har ju också varit väldigt många människor just i arabvärlden. Och liksom bara hur vår syn förändrades av en flygplats. Alltså, hur vi ser idag på flyget. Jag vet i alla fall jag gör det. Alltså, det är så här, allting...
Ja, men stickkontrollerna.
Ja, allting förändrades liksom. Alltså
det... Inte för att dra ner det här till personlig nivå, men också jo. Men jag menar hur man har sett på män från Mellanöstern sen den dagen.
Ja.
Är så djupt, djupt problematiskt. Mm. Stickkontrollerna på flygplatsen, att vem som helst kan vara en potentiell terrorist bara du ser ut på ett visst sätt. Mm. Och du har ju skägg.
Ja, men jag fattade ju själv att alltså, jag kan ju aldrig åka... Jag flyger ingenstans i kostym längre. Det slutade jag med efter. Bara för att jag satt ju i Wien när jag skulle hälsa på vår kusin. Jag satt ju liksom i 1 timme och 30 minuter i något jävla konstigt förhör. Med också två, ja, också med två poliser som inte kan prata engelska. Men de är arga på mig.
Och vilket, man bara, vilket år var det här?
Det här var... Alltså det var bara... När var det? 2000... 8-9 eller sånt där. Det var liksom första riktigt så här jättekonstiga saken. Det märkliga var att när jag var i USA, då var det tvärtom. Alltså det var innan Trump och allt det där. Där var de skittrevliga och det var inga problem och jag sa var våra släktingar bor och så här. Och de kollade lite, men det var inga märkligheter. Men just i Europa har det varit ett helvete. Och då kom jag på att när jag reser med shorts, alltså om det är sommar då, inte mitt i vintern, men när jag har shorts och en New York Yankees keps, då kan jag ha skägg. Men de stoppar mig inte 49 gånger, de stoppar mig liksom en gång.
Alltså så här. Jo, det är en uppsättning som Jonas Hassan Kemiris har, som heter Jag ringer mina bröder. Enda gången du och jag har stått på scen. Som just
och sista gången. Nej, jag skämtar.
Första och sista gången vi någonsin har med varandra att göra, förutom poddavsnitt 853. Men det... Alltså dela med hur ens självbild blir så infekterad av hur andra väljer att titta. Mm. Och att deras omdöme, blick och perception helt bygger på en medial diskurs.
Absolut.
För att det är också märkligt hur rädda europeer är. Sen förstår jag alltså att det har hänt liksom i England eller London och sådär. England och USA är ju så tydliga, stora liksom... imperier gentemot den världen eller liksom de som vill ha bort deras makt och inflytande från till exempel Afghanistan. Men att det är så roligt att random länder som inte potentiellt skulle kunna vara hotade av det här ibland nästan har en större rädsla än amerikaner. Mm. Sen i Amerika eller Amerika, USA. Amerika består av... det är inte bara USA. Men USA är så splittrat land. Så det är såklart att de har ju också en väldigt, väldigt stor... Deras land bygger så att säga på invandring. De har väldigt många fler nationaliteter. Så de är också vana med att
själva
försöka förstå på en flygplats. Vi är dumma i huvudet. Men så är det en annan som jobbar på flygplatsen som fattar... Ja, du får råka ut för den där stickkontrollen väldigt många gånger. Så det ska vara lite trevligt.
Precis, men det är därför det är också väldigt viktigt att det finns hela tiden olika typer av bilder och perspektiv som pumpas ut och kan bli mainstream. Bara för att när vi ser också samma bilder om och om igen, vi ser samma galningar som bränner amerikanska flaggan och det bara pumpas ut till oss liksom dag in, dag ut. Det är väl klart att till slut så börjar vi ju se omvärlden med de ögonen av det vi har sett. Och där blir det extremt viktigt också att det finns att det måste finnas andra typer av bilder från de här länderna där man ser att nej, men vänta nu, så här var inte hela Irak.
Får man den här nyhetsutkablingen vill man också förstå att
ja, men även i populärkultur, alltså där jag tycker vi är väldigt dåliga på.
Populärkultur är ju bara typ en spegel av politiken. Det är liksom, och de här nyheterna säljer just nu. Så varenda arab du ska se i en film är en terrorist. Alltså allt har med...
Och gärna ropar imchi imchi jalla. Har du märkt det? I alla Hollywoodfilmer så är det alltid en arab som bara imchi imchi. Jag tror inte de säger imchi imchi till allt möjligt.
Nej, men alltså det blir ju, det är ju bara en stereotyp.
Jo, men det är ju också, du vet så här, det är alltid så när en film ska utspela sig i någon av arabländerna. Det är så här, det är liksom en väldigt, väldigt varm sol. Kameran går ner till en sån här musik som är kalalama.
Ja, men det är så här, det är en bönutrop.
Ja. Och sen så kameran panorerar ner och det är alltid öken. Som om det är så här, hela den delen av världen är bara...
Det finns inte en vanlig stad med folk som hoppar.
Och sen är det kameler då, eller dromedar eller så, så är det alltid någon som bara kommer och sen på avstånd så hör man jalla! Alltså det är alltid exakt samma grej. Och sen är det så här en mörk man med enorma ögonbryn bakom en så här skynke, täckt ansikte. Och det är sant som det är så här, varenda film.
Jag vet, men alltså det är så tröttsamt. Så att det, är så, att det känns som att också, det har varit så här i 20 år minst.
Eller
alltså det har varit så jämnt.
Jo, men du vet, jag tänker så här att innan allt det här, då fanns som vår egen mamma till exempel älskar ju Omar Sharif. Den briljanta skådespelaren. Det där finns ju inte på samma sätt. Alltså.
Men det fanns en annan typ av exotifiering.
Ja, alltså det fanns det.
Redan på 20-talet, oh, ja. Om man tänker varietékultur och stumfilmseran, då fanns det en...
Ja, Casablanca, det är liksom byggt på...
Orientalismen var exotifierad. Men det fanns en positiv bild av det. Det är bara för att det är närhetsprincipen. Mm. Och här är det avståndsprincipen. Så allt som är lite väl långt borta blir en stereotyp.
Exakt.
Men den här diskussionen är så tröttsam att jag... Idag i det här läget när folk fortsätter ingjuta de här stereotyperna och de här bilderna och berättelserna som är byggda på... Alltså lögn kanske är för starkt ord, men det blir till slut så här... Men snälla, varje gång vi... Det är som att varje gång vi skulle se en svensk så skulle den vara Gunde Svan.
Mm.
Eller typ... En man som rullar en barnvagn och i 35-årsåldern har hipsterskägg.
Mm.
Nu är det här snälla.
Ja, och det där kan jag också irritera mig på. Det är till exempel i många svenska, eller förlåt mig, amerikanska filmer. Så fort det ska vara en svensk person eller någonting svensk de pratar om. Så är det ju liksom också så här... väldigt långt ifrån det jag känner är liksom min...
Det är Schweiz, ja, Switzerland eller Sweden.
Och det blir så jäkla töntigt när det är liksom, det är alltid liksom, det är köttbullar och de ska liksom härma liksom hur svenskan låter och sådär. Alltså det blir så, vi får ju alla de här bilderna av oss som kablas ut på olika sätt.
Ja, liksom. Fast skillnaden med just, om man tänker... Det som hände efter 9/11 för till exempel arabiska män är ju att deras position i samhället blev så missgynnad. Det var som att de alla var potentiella evil män.
Mm.
Och det är så djupt problematiskt. Alltså alla missgynnas ju inte av sina stereotyper. Det är såklart att en tysk som kopplas ihop till förintelsen. Och vad tråkigt att du alltid ska vara en nazist. Mm. Men det finns ju också tyskar som framställs som att de har på sig sån här... Alltså att de dricker öl och har på sig... Ja,
lederhosen.
Lederhosen, typ. Och då är det inte så farligt, typ. Men det är bara extremt tröttsam... Alltså, jag undrar lite att folk inte skäms.
Nej, men det finns ju också ett viss typ av missgynnande som gör att din, så att säga, din status i samhället faller. Och det är där det händer ju den alltså de människorna.
Men känner det inte bara ett statusfall?
Det är inte bara en komisk grej då, liksom.
Det är inte bara ett statusfall. Jag
menar, alltså, man förlorar ju sin position i ett samhälle. Man får ju svårare att bygga upp ett liv. Man får ju en annan typ av förutsättning. För i sitt liv.
Det är ju en total ett misstänkliggörande.
Mm.
Och det är som typ så här, kvinnor från Afghanistan är offer och män från Afghanistan är någon slags förövare eller talibaner. Sen är ju talibanerna förövare.
Ja, man måste ta sig tid för att liksom orka och liksom lyfta på de här stenarna för att se att allting vi ser är inte precis det som vi
men
tror.
Men ingenting är vad det till synes verkar vara.
Nej.
Om du märker att en enkel bild blir porträtterad framför dig, då vet du att det där är ett... det du ser är liksom ett stadigt berg. En image, en bild, en berättelse är troligtvis bara 80 000 små stenar.
Mm.
Gud, vad vackert sagt.
Det var väldigt vackert sagt. Skriv ner det. Men du, bara en fråga här. En fråga. Det här stakandet som du började med.
Ja.
Hur går det till? Kan du utbilda oss? Alltså, vad gör man då?
Men jag gjorde precis som vi gör i podden. Jag dök... Alltså, det här var ju anledningen till varför vi startade podden. Var ju för att... Jag började göra sådana instatoris där jag går ner i kaninhålet. Och så tänkte jag, vem annan skulle potentiellt tycka det här var kul. Och då frågade jag ju såklart Henrik Schyffert först. Nej, jag skojar.
När du stalkar, alltså du följer inte personen. Eller följer du personen på Instagram och så kollar du det jämt? Eller hur gör man?
Nej men gud, jag vet inte ens vilka jag följer på Instagram. Nej men gud, nej. Utan jag gick in på mäklarannonsen.
Ja.
Och så bara, och det här är The House of Bin Laden någonting i rosa. Jag bara, vadå House of Bin Laden?
Mm.
Hur kan de fortfarande ha en fastighet i USA? Och Bel Air av alla ställen. Och det var då jag tänkte, vänta, aha, det är hans bror. Varför är hans bror fastighet? Sen så visade det sig att han var ju tvungen att lämna det huset direkt efter 9/11.
Mm.
Han kunde ju inte bo kvar i Bel Air och var så här, hi, I'm Ibrahim Bin Laden. Och han var ju skild från sin fru sedan 90-talet etc. Så hon behövde inte tänka på det och hon lever med sitt eget efternamn. Det vore ju hemskt för henne att hennes mans ex-mans bror är en galning, en fundamentalist. Men så började jag googla runt lite och så sökte jag på fruns namn och så såg jag vad hon hade för barn och vad Ibrahim hade för barn. Så gick jag och kollade så här, barn, så här 30-plus-åringar, 20-plus-åringar har alla Instagram, finns de på Instagram? Så kollade jag på det, alltså herregud, jag borde vara med i typ Uppdrag granskning i deras redaktion. Det kanske är mitt andra jobb. Eller, jag vet inte, glöm det jag sa. 60 minutes, call me. Gud, jag är helt sjuk i huvudet. Jag är så trött, jag blev.
Men vi ska nog avrunda också. Ja, tack Shima för det här avsnittet.
Jag är så glad att du kallar mig vid mitt namn.
Du är min syster.
Nej, men alltså när du säger syrran. När det är så här, också du har ju lite norrländska kvar sen vi
bodde. Ja, men det har jag valt att behålla faktiskt.
Ja, men det är skitfint. Ja. Scenskolan kunde inte polera bort det.
Jo, men de gjorde det. Men jag låter den privat i alla fall komma fram.
Ja, men det är du. Men du säger alltså syrran. Och det är lite så här, jag säger så här, men Kebli, jag säger så här, brorsan. Och du säger också morsan och farsan. Det är så här, farsan och morsan och syrran.
Men det är för att det är blandning av delvis Övik och sen
klipp,
ja, men, nej, men, och klipp ihop det med scenskolan som då var på Södermalm. Man har liksom umgått sig det där. Och då blir det blandning av det blir morsan. Alltså det blir som det blir. Liksom.
Det blir som det blir.
Och sen speciellt nu. Men sen när jag är på scen, då kan jag ju hantera det på ett annat sätt. Men jag har valt att behålla
dina lite vokaler av min... är så norrländska.
Ja.
Valt behålla att det är så. Alltså, du ibland sväljer det ordet.
Men jag gillar det. Jag tycker det visar vem man är. Var man kommer ifrån. Alltså, vart man har varit med om.
Jag älskar norrländska. Snälla. Mm. Så fort någon pratar lite norrländska, då är jag så här...
Jag vet, jag är likadan.
Då blir jag så här... på en gång att jag bara... Dad? Alltså...
Nej, men det var som när jag var i Boden och Luleå och filmade förra året. Och det var så härligt att bara ha den här norrländska
kring sig. Varje gång man är i Luleå och filmar, där en del filmer blir gjorda i Sverige, så känns det som hemma.
Ja, jag vet. Jag älskar det.
Det är så härligt. Eller när man är så här i program på SVT som spelas in i Umeå.
Ja.
Då blir man så här, Umeå. Alltså det är så, och det är något med den där varma, runda dialekten. Jag smälter, jag dör, jag känner mig hemma. Jag vill typ gå hem till dem och typ hänga och spela Yatzy.
Det var lätt mysigt. Men du, om vi avslutar det här.
Men vi vill inte säga att vi avslutar, vi kan bara
avsluta. Vi bara avslutar den.
Du behöver inte säga det här avsnitt 3.
Men jag tycker det är svårt. Nej, du vill liksom inte att vi börjar, du vill inte heller att vi ska avsluta. Alltså jag fattar inte hur man gör då.
Men därför att du pratar som att du är en koordinator. Det här är avsnitt 3 och nu säger vi hej. Sen när vi avslutar så säger vi tack för just detta avsnitt.
Men jag gillar också tydlighet i allt i livet.
Jag vet, och det där måste...
Och du vill liksom smyga igång saker och ting.
Jag vill börja in medias res. Det är latins uttryck för mitt i berättelsen.
Ja. Jo, det är bra.
Jo, du, det är bra.
Nördarnas attack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.